Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Du tycker att det är lite synd att löpning inte är lika kreddigt i mediekretsar som paddel, för nu är det ju omöjligt att använda sin sport som ett trumfkort i dejtingsammanhang.
Alltså jag måste verkligen säga att du har helt missförstått paddel. Jag tror inte det finns en enda jävla tjej som sitter på en Tinder-dejt och för att en kille spelar paddel och blir kåt eller liksom exalterad av det.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Det här är en mäktig stund i den här poddens historia. För mitt emot mig här i studion sitter innehavaren av en av mina absoluta favoritpoddar, nämligen Fördomspodden. Där bjuder han in kända svenskar som han berättar sina fördomar om och så får de bekräfta eller dementera påståendena. I en bisats i något av alla befintliga avsnitt av denna podd har jag ett vagt minne av att denne man har nämnt ordet löpning. Så jag bestämde mig för att undersöka om jag kan ha hört det jag hoppades att jag hade hört, nämligen att han är en person som ger sig ut och springer ibland. Och se på fasen, det stämde. Och efter en liten övertalning så sitter han alltså här och ingen är gladare än jag. Ett löppass genomförs med fördel med kepsen långt neddragen framför ögonen medan du med besöksförbudsdoftande steg tar dig framåt medan du sakta men säkert lämnar de sista spritångorna från gårdagens helkväll bakom dig.
Ja, alltså nej, kepsen har jag. Varför ska man ha keps? Jag har aldrig fattat det. Massa löpare har det.
Skydda mot solen kanske vissa känner och andra vill vara.
Det är ju typ aldrig sol i hela landet.
Nej, det har du för sig.
Två månader om året. Det är liksom bara bita ihop och
ge
sig ut något dugg.
Ja, men faktum, cool. Kanske.
Ja, kanske. Eller att man möjligen har någon slags mössfrisyr då som man inte tycker är anständig. Men det problemet har ju inte jag. Men spritångorna, ja fan, absolut ändå. Det är liksom, om man inte tränar när man är liksom det minsta bakis, om man har det som regel, så då blir det ju inte så mycket träning. För det blir ju ett glas då och då.
Ja, men det är härligt att du står för det också, tycker jag. Jag tror det är många där ute som tar kanske ett glas ibland och inte står för det.
Alltså,
det
så jävla mycket super jag inte. Det vill jag verkligen dementera. men det är ju, det händer ju också att man måste jobba vissa kvällar. Mm. Det händer annat. Man måste träffa någon och sådär. Så att man får ju klämma in löpningen när det finns plats. Och då har man, om man då ska ha en hel vilokväll bara för att man drack tre bärs dagen innan, då blir det ju svårt att få någon slags konsekvens i det där.
Jag förstår. Att ta på dig ett par löpartajt skulle aldrig föresväva dig. Springer gör man i fladderbralla under den kalla årstiden och fladdershorts under den varmare årstiden.
Mm. Alltså du, jag tolkar inledningen här rätt, så är du ju ute efter att jag inte är någon slags materiallirare, och det är så jävla sant. Alltså dina lyssnare skulle nog peka på mig och bara säga, vad fan håller han på med? Det dels ser för jävligt ut och också säkert farligt eller så, för att skorna är sönder och det är dämpningen och hej och hå. Men jag har faktiskt ett par löpartights för att jag tycker att det är värmande. när man springer på vinterhalvåret. Men jag mår ju ganska dåligt av det, och de är väldigt söndriga och sådär. Så att och det är också skit. Jag fick dem, tror jag, för kanske så här 8 år sedan. Så att jag byter ju inte ut mina kläder. Men alltså, det är ju att de ens håller, att sömmarna någorlunda håller ihop, ett jävla mirakel med tanke på hur mycket de har fått utstå. Men jag gillar ju, men fladderbrallor, jag vet inte fan, varför ska man ha tights? Det är något med luftmotstånd eller något, eller?
Alltså, tights kan nog vara bra, men jag tror att många män tycker att det kanske är lite jobbigt för att man känner lite inpaketerat.
Ja, alltså så. Peniskontur, avtecknings och så. Men man har ju shorts över och då i så fall.
Har man det? Crossfit-style, ja. Alltså du kör med.
Är det crossfit?
Ja, i alla fall var det förut. Nu vet jag inte hur. Nu känns det som att crossfit har kastat shorts och man bara kör tights. Men förut var det lite så här crossfit-löpare om man hade shorts utan på tights.
Ja, okej. Okay. Jag tycker mer att man liksom blir hånad om man inte har något över tightsen, just därför att det finns någonting revealing,
ja, just det,
i det. Mm. Som jag har ändå varit med om, att kompisar har pekat på sådana människor som passerar förbi och bara, det där var ju lite pinsamt.
Ja.
Så att jag försöker bara passa in och inte blotta mig.
Smält in med bakgrunden.
Ja, typ.
Du vet inte vem Kjell-Erik Ståhl är.
Ingen aning.
Nej, det var det jag hade känsla av.
Vem fan är det?
Han är den tidigare rekordinnehavaren på maraton i Sverige. Han blev av med rekordet förra året, tror jag. Men han hade det i många, många år.
Mm, någon
svensk
slags legendar.
Långlöparlegend.
Ja. Ja. Har han gästat podden?
Ja, det har han.
Kul.
Mm.
Jag gissar att lyssnarna var lite mer peppade på det avsnittet än det här.
Det är inte helt säkert.
Nej, inte
jag tror
säkert.
Det kan vara 50-50 där faktiskt.
Ja.
Ni är underbara människor båda två.
Härligt. Bra för Kjell-Erik.
Det är lite synd att löpning inte är lika kreddigt i mediekretsar som paddel. För då hade du inte legat lika lågt med att outa din passion för sporten du älskar.
Här måste jag kanske vända mig emot premissen för frågan. Är paddel kreddigt verkligen?
Jag vet inte, jag kan ju inte. Jag vistas inte i mediekretsar, så jag vet inte. Jag bara famlar i blindo här.
Ja, du poddar ändå, det är väl liksom något slags crossover media.
Jag försöker passa in.
Men jag tycker paddel är väl ändå, som jag upplever det, så är paddel mer utskällt och liksom förlöjligat ändå än löpning. Så att nu spelar jag inte paddel, det stämmer ju. Men hade jag gjort det, så hade jag nog legat exakt lika lågt med det som jag fram till denna dag har gjort med att jag då och då springer.
Sport står inte på ditt visitkort?
Alltså jag gillar ju sport. Jag är gammal bollsportkille som de flesta snubbar från landet kanske primärt. Men, ja, men löpning är ju, vi kommer säkert in på det, men det är den träningsform som ligger naturligast för mig. Mm. Alltså det är inget motstånd, jag ger mig ut med glädje. Och jag går inte till gymmet med glädje, jag skulle inte gå till en paddelbur med glädje heller. Så då blir det löpning.
Vilken sport är den kreddigaste i mediekretsar? Är det kanske till och med löpning då?
Jag skulle säga att det är tennis.
Aha,
det finns ju en medietennisklubb kan man säga, som heter TK Örnen, som drivs av musikern Jonas Lundqvist, om du känner till honom.
Ja,
men bra, kan man lyssna på om man vill.
Mm.
Och där är det ju mycket löst mediefolk som inte sällan då gillar att lägga ut på Insta att de befinner sig på TK Örnen. Mm. Så, och tennis har ju också något tidlöst elegant över sig. Det är väldigt svårt att basha tennis. Tennis är tennis på något vis.
Mm.
Och det är Federer och Wimbledon och allt det där. Så jag skulle ändå säga att de som spelar tennis, det kanske är en jättestor del. Men de kan man inte riktigt hacka på. De har vunnit.
Man springer aldrig så snabbt som när man är nydumpad.
Ja, det är så kan det nog vara. Det stämmer ju att man, när man mår skit, så löper man ju mer och kanske med en annan frenesi. Men det finns ju, att vara nydumpad har ju också olika faser. Alltså det finns ju, du vet, den här inte komma ut ur soffan paralyseringen.
Mm-hmm.
Och då mår jag så jävla dåligt, så att då kan jag knappt göra någonting, även om man borde ge sig ut och springa. Men när man kommer in i det där, bara nu måste jag ta tag i mig själv, gå vidare, då är ju löpningen där som en följeslagare.
Mm.
Mm.
Du har registrerat ett konto på Strava men har aldrig använt det.
Vad är Strava?
Okej. Okay. Men jag hade på känna att du har inte kommit så djupt in i det i alla fall.
Jag vill säga att lyssna nu som bara tänker, vad gör den här jävla idioten?
Nej,
här?
Vi vill ha det här.
Jag har förklarat för dig, Petra, att så här, jag kan ingenting om löpning.
Nej, men det är det här skapar igenkänning och det här blir inkluderande och
bra.
Sosse
underbart.
Vibb på okay. Alla sätt och vis.
Härligt, folkhemsgäst. Ja, bra.
Exakt. Du har sprungit ett maraton och kommit i mål med blödande bröstvårtor.
Mm. Så var det nog faktiskt. Alltså det var blödande allt, känns det som. Men jag har sprungit ett maraton i Stockholm. För fan, var det kanske 2011, 2012 någonting. För att jag ville ha det gjort. Och gjorde säkert allting fel. Jag hade ju typ, det längsta jag hade sprungit hela mitt liv före jag sprang det maratonet var 2 mil, som jag hade sprungit kanske 4 gånger eller någonting. Så att det var ju väldigt mycket på vinst och förlust. Men jag tänkte att jag är jävligt envis. Mm. Så att det här tar väl mig i mål då, över 42 kilometer. Och det gjorde det ju. Men jag hade jävligt ont. Framförallt hade jag någon slags super, alltså någon slags muterad superkramp. Som gjorde att jag, när jag väl kom över mållinjen på stadion, så fick jag ju, jag kunde inte gå. Jag fick liksom släpa mig längs det här stängslet till Östermalms IP. Och tränga mig bara för i den här kön till massagetältet som en extrem drama queen. För att jag höll på att dö av krampsmärtor. Så att det är bröstvårtor absolut, men det var ännu värre i lår och vader.
Men löpning kommer lätt för dig och du gör det med glädje.
Ja, verkligen. Ja. Det är liksom, det är min grej. Alltså man, det är ju, man får väl hitta, man borde väl träna mer dynamiskt liksom, lite av allt och sådär. Men jag är ju också en människa som inte pallar att göra sånt som är tråkigt i särskilt hög utsträckning, och löpning tycker jag inte är tråkigt. Jag tycker ju att det är behagligt och frigörande och endorfinigt och allt det där. Så att jag lägger mycket krut på det, så får man i alla fall någon slags motion för att kompensera för allt det här supandet som vi varit inne på.
Du har aldrig sprungit i ett par löparskor med kolfiberplatta. Old school is the shit.
Alltså jag vet ju inte vad en kolfiberplatta är.
Nej,
jag är ledsen.
Men det var det jag hoppades på nästan.
Ja, men jag kan säga så här att det som hände mig för ett par år sedan, som var en extrem motgång, var att jag fick problem med benhinnorna. Det kan jag tänka mig att jag har pratat om ibland i den här podden. Och då kände jag mig gammal och jag blev också helt sänkt, för jag har aldrig haft några förslitningsskador ever. Liksom. Men då har jag ändå sprungit en hel del i en jävla massa år. Men jag fick det, och då så tänkte, då kollade jag upp, så okej, vad gör man då? Och då skulle man väl ha ganska bra dämpning, om jag fattade saken rätt. Man borde heller inte springa så mycket på asfalt, men jag orkar inte byta löprunda, så det blir mycket asfalt ändå. Och då gick jag dit till löplabbet och sprang på det här lilla sorgliga bandet, och så stod det en kille och hummade och tittade på mitt löpsteg, och så sa han, det är helt okej, du kan ta vilka skor du vill. Och då så sa han, då visade han ett par då med någon slags megadämpning, jättebra, men så visade han också ett par som inte hade någon dämpning, men de var svarta Adidas och såg väldigt vintage och coola ut. Och då köpte jag ändå dem, för att jag tänkte att det där, jag har aldrig sett ett par svarta löparskor. Det är som att hitta en fridlyst blomart eller någonting, det finns ju knappt. Så att då köpte jag ändå skor som är sämre för mina benhinnor, för att jag tyckte att det där hade något retro-coolt över sig. Så jag antar att det innebär att ditt påstående ganska mycket stämmer. Mm. Även om jag inte får in kolfiberplattor i ekvationen riktigt.
Man behöver inte veta vad det är för någonting. Det känns som att det är en fluga. Mm. Alla kanske inte håller med i och för sig.
Håller med.
Du tycker att det är lite synd att löpning inte är lika kreddigt i mediekretsar som paddel, för nu är det ju omöjligt att använda sin sport som ett trumfkort i dejtingsammanhang.
Alltså jag måste verkligen säga att du har helt missförstått paddel. Jag tror inte det finns en enda jävla tjej som sitter på en Tinder-dejt och för att en kille spelar paddel och blir kåt eller liksom exalterad av det.
Ska vi byta ut den mot tennis då kanske?
Jag vet inte, jag... Eller så liksom ligger jag i framkant då. Jag vet inte om dina lyssnare älskar paddel och tycker att det är det coolaste som har hänt.
Men jag tror snarare att kanske motsatsen.
Ja, för paddel, det har ju väldigt okola galjonsfigurer. Vet, Måns Zelmerlöw och den här Jonas Björkman och sådana. Det är ju inte så att... Ja, visserligen Zlatan då, men Zlatan går in med sina pengar överallt där det finns vinster att hämta. Så... Jag tror, nu, om jag skulle dejta, vilket jag väldigt sällan gör, så skulle jag sällan, skulle nog inte prata så mycket om löpning, men jag tror absolut att det har något mer uråldrigt, manligt, olympiskt över sig, som i så fall skulle nog gå hem bättre än att vara en töntig paddelspelare, det tror jag verkligen.
Skulle du till och med kunna ge ut på en löpardejt?
Absolut inte. Nej, herregud. Alltså, jag har ju precis sprungit med ex-flickvänner, men då har man ju varit ihop.
Ja. Hur funkar det då?
Ja, ofta så är det så här, jag borde börja springa lite, och jag har ju då bättre kondition än vad de har, så det funkar ju bra. Men de åker ju ett par kilometer och sen så pipar man iväg själv, men det är väl mysigt.
Du hänger av
Nej, de ber om att få bli avhängda snarare. Det vill jag vara tydlig med. De säger, nu orkar jag inte med att gå hem, och säger, då kör jag 15 kilometer till.
Okej. Okay. Du tar inte ner tempot för att kunna springa tillsammans med dem?
Jo, det gör jag. Men de orkar ändå inte
ner.
De får träna upp sig.
Ja. Poletten har tillat ner här. Okej. Den här i och för sig... Ja, nu har du sagt lite grann här innan. Men vi kör den i alla fall. Inte ens under pistolhot skulle du ställa dig på ett löpband i en löparskobutik för att analysera ditt löpsteg och därmed hitta de optimala löparskorna för just dig.
Nej.
Nu har ju du faktiskt sagt att du har stått på ett löpband.
Ja, men jag vill ändå ge dig lite cred för att i grund och botten stämmer det där, för jag mår så jävla dåligt av det.
Ja.
Och jag har gjort det ett par tre gånger i mitt liv, men nu när jag, det som är märkligt med det också är, eller också kanske jag har bytt löparsteg, men när jag har varit där någon gång så har de ändå haft någon synpunkt på, nu kommer jag inte ihåg vad det är, men att jag drar liksom, jag sätter in foten lite fel. Men när jag var där sist så var det inga konstigheter. Så nu tänker jag att jag behöver aldrig göra det igen. För att nu är det så att mitt löpsteg inte har någonting som behöver justeras upp. Så att du bara går dit och säger, jag springer normalt i med vilka skor du vill.
Mm. Natural born runner helt enkelt.
Det kan vi väl säga, det lät bra.
Mm. Ja. För att komma i rätt fokus inför en löprunda tar du en cigg eller sveper en kopp starkt kaffe.
Nej, det gör jag inte riktigt. Alltså, jag röker inte. Jag vet inte hur dekadent du tror att jag är.
Men jag vet inte. Jag
men jag gillar ändå att det är folks bild av mig.
Mm.
Men nej, det gör jag inte. Och fan inte kaffe heller. Det är en bra grej, eller?
Ja, alltså bättre än ciggen i alla fall. Men ja. Kaffet gör ju att du får lite koffein. Och kanske, framförallt tidiga runder på morgonen, tycker jag själv att det är ganska bra. För ja. Då får man lite extra skjuts i steget.
Ja, precis. Ja, men det är sånt där också. Jag förbereder inte mig som man borde heller, tror jag inte. Jag tänker inte riktigt på det där. Jag drar ut och springer när jag har en timme eller två över.
Kort ställtid.
Ja, verkligen. Och då åker jag inte brygga något kaffe, ännu mindre tända en cigg, utan då kör man bara.
Ja. Tankar om löpning är inget som håller dig vaken om nätterna. Du bara gör och glömmer liksom.
Ja, verkligen. Jag är motsatsen till liksom Murakami, eller vem fan det är som skriver en
du
bok.
Du fick till efternamnet här till och med.
Ja. Men det är väl det. Sånt där kan jag. Jag kan ingenting om kolfiberplattor, men jag kan kanske en och annan författare eller någonting. Men nej, verkligen. Alltså jag för mig, och det är det hela poängen med löpning för mig, är, tycker jag, att man lägger ingen tid på det. Och när jag är ute och springer, så det jag vill uppnå då, det jag gillar med den träningsformen, är att jag lägger mig alltid på ett tempo som brukar vara typ 5 minuter kilometern. Jag skulle säkert kunna pressa mig mer. Jag skulle kunna ladda ner Runkeeper och sånt där som jag aldrig har haft. Men för mig är löpning avkoppling. Det sista jag vill när jag kommer hem från jobbet är att man ska ha ännu en prestationsyta. Så att nu ska jag ge mig ut och springa. Okej, fan, då måste jag nå springa på den här tiden. För annars kommer det kännas misslyckat efteråt. Det är det absolut sista man vill. Ska man ta ut sig, då vill man ju känna sig lite duktig när man kommer hem. Så att det är ju, så på så vis, så lyssnar jag på poddar ofta, eller musik. Alltså att man går in i en annan värld. Mitt mål är att ha ett tempo som inte gör mig överdrivet trött, och att bara kunna tänka på annat, bearbeta saker. Ibland kanske man kan, du vet, förbereda en podd i huvudet, när man är ute och springer, försöka vara, ja, ha lite kreativa tankar för att maximera den där stunden. Så att poängen med löpning för mig är att det är någonting som sker, ja, men ganska oansträngt. Och det innebär ju då att jag inte ligger hemma och tänker på det sen. Utan det är snarare möjliggörare för andra saker, att man blir pigg efteråt och allt det där. Så det är ju helt sant.
En otroligt befriande inställning, tycker jag. Jag tycker det inspirerar. Det är ju lite väl mycket prestationshets där ute, kan jag känna.
Ja, men jag kan också verkligen känna det. Jag har en polare, Niklas Niemi, som också har en podd som heter Recept Tack, om man, if you're into that, matrecept och lite annat snack och så. Men han, som också var, när jag sa att du hade frågat mig, för jag kände inte till den här podden då, i och med att jag inte är en stor del av löparcommunityt. Men då sa han att det var hans största dröm att få med här. Det var delvis därför jag kände att jag måste, ja, det sa han verkligen. Bjud inte in honom, väldigt viktigt för mig. Utan då sa jag, för jag tyckte att jag hade ett överläge då, att jag fick vara med här. Det var också delvis det som fick mig att tacka ja. Men han har börjat löpa det senaste halvåret, och han gör ju på exakt motsatt sätt. Det är bara prestation. Det är bara att så här, jag måste slå det här, det är alla lopp. Och ja, så han också, ja, det kan du ge dig fan på.
Strava.
Och, ja, och så har han också gått sönder nu.
Ja.
Så att det liksom, det tells you something. Ja.
Ja, så är det. Du har en inställning som håller i längden.
Jag tror det.
Mm. En profilbild på Tinder blir aldrig så bra som den man tar i badrumsspegeln, nyduschad och endorfinstinn efter en hård löprunda.
Ja, för fan. Herregud. Alltså, ska jag säga dig en sak?
Ja.
Att jag har ändå varit singel i drygt 2,5 år nu, och jag har fortfarande inte haft Tinder i hela mitt liv. Och en av de stora anledningarna är fan att jag tycker att det är så jävla cringigt med att välja en profilbild. Och likadant att skriva en bio. Alltså att såhär, nu här måste jag välja en bild som jag själv ändå tycker att jag ser lite snygg ut. Man kan välja något distanserat, du vet när man sitter på en utservering, det ser lite avslappnat ut. Man kanske har en bärs i handen eller ser lite full ut eller någonting.
Klipp bort exet.
Ja, precis. Men det är fortfarande så att man har valt en bild där man vill kommunicera att här tycker jag att här, jag är lite härlig. Så att om jag någonsin skulle landa på Tinder, vilket jag inte ska utesluta för all framtid, men det sista jag skulle välja då är ju en medvetet poserande bild framför en badrumsspegel, för att då skulle jag gå under av skam.
Det finns ju kändistinder, har jag hört.
Ja, det här Raya.
Ja, är ingenting som du har
Nej, där skulle jag aldrig vara. Jag har också hört att det är väldigt rövigt. Alltså att det är inte mycket kändisar. Det är, du vet, hockeyspelare i division 1 och någon liksom SR-producent här och var.
Paradise Hotel-deltagare.
Ja, typ. Så att det är ju inte så att man släpps in i en exklusiv klubb. Nej. Där liksom Martin Melin och han skulle säkert kunna vara på Raya. Men vilka är premiumkändisar? Jag vet inte. Det känns som att så här, Adam Lundgren är ju inte där. Det är inte den nivån av kändisar. Nej. Tror jag inte.
Om du skulle bli passerad av en annan löpare under din löprunda, ökar du självklart tempot med målet att visa den där jäveln var skåpet ska stå?
Nej, av exakt samma anledningar som jag varit inne på. Att jag tänker inte låta mig dras med i det där. Han får väl flyga förbi. Jag är här ute för att ha en good time. Reflektera över livet.
Du har haft sex i din hall endast iförd pulsklocka och löparskor.
Pulsklocka har jag aldrig ägt. No shocker there kanske. Måste tänka, har man haft sex direkt efter en löprunda?
Ändå det, finst in och härlig.
Ja, jag undrar. Ja, precis. Alltså från mitt håll är det ju inga hinder. Jag undrar om, tycker tjejer det är sexigt när man kommer tillbaka sådär? Det kanske folk gör.
Alltså svett luktar ju först efter ett tag.
Ja.
I början är det väl mest en fräsch känsla.
Ja, men jag, alltså vet, ja, jo, jag har nog ändå haft det, tror jag. Jag var ihop med en tjej som vi ändå som sprang ganska mycket runt så här, Årstaviken ihop.
Hängde inte av henne varje gång?
Nej, inte varje gång. Så att, jag tror verkligen det kan ha hänt, ja.
Styrketräning, ja, du vet att du borde, men det är så jävla tråkigt.
Basta. Och inte bara det då, det här är ju ingen unik åsikt, men jag har ju också så ofantligt svårt för gymmiljöer. Och alltså, jag skulle vilja göra det. Jag tänker att alla vill ju ha en bra kropp. Så är det ju bara, om man får välja. Men dels är det hela den här fåfänge inramningen med spegelsalsgrejen. Och allt stonkande och du vet EDM-musiken och det är något mardrömslikt och dystopiskt över gym, tycker jag. Och jag önskar att jag bara kunde skita i det. Och jag har gjort några tappra försök med Friskis och Svettiskort och gått dit några gånger och tänkt, gör jag det här nu bara 20 gånger till så blir väl det här normen för mig. Jag kommer in i den andra andningen, så att säga, i min syn på gym och tänker bara, fuck it, nu kör vi. Men jag har väldigt svårt för det, plus att jag tycker att det är svårt ju att hitta tid till, jag har inte ens familj och sånt, men jag tycker ändå det är svårt att hitta tid till träning. Så hade jag skulle jag börja gymma också, så hade jag ändå behövt dra ner en del på löpningen. Och jag vet fan, då prioriterar jag ändå löpningen. Så att, ja, det stämmer.
Du har ju lyckats hålla dig skadefri också, så att du kanske är en av de lyckligt lottade som inte behöver psyketräna för att hålla dig skadefri.
Natural born runner.
Exakt, där har vi otroligt. Igen. Du har vid minst ett tillfälle råkat ut för så kallad löparmage, svalt stoltheten och i panik rusat in på något av dina stamhak utan att hälsa på personalen, fortsatt i ilfart mot toaletterna för att göra det du måste göra.
Jag har aldrig hört begreppet löparmage, men man fattar ju direkt vad du är ute efter.
Den som vet, den vet.
Ja, verkligen. Ja, men jag måste tänka här nu. Alltså det har jag nog gjort. Har det varit så illa att jag behövt hanterade på det där viset? Jag tror att jag upplevde det där såklart när man började springa. Blev bekant med fenomenet. Men jag tycker att sånt där är så jävla jobbigt. Så jag tror nog att jag skulle liksom, att jag snarare är en person som försöker proaktivt gå på toa, även du vet, bara för att säkerställa mig om att, om man skulle känna att det finns turbulens i magen, ja, på den specifika dagen, så skulle jag nog försöka garantera att jag skulle nog tycka att det där är så jävla jobbigt, så jag skulle på något vis känna att är det här för ovisst, så bangar jag en olöpning.
Kontrollbehovet är för stort.
Ja, på något vis, för att det där är ju inte kul. Man har ju haft några sådana där kriser i sitt liv. Jag har ännu aldrig skitit ner mig, vilket jag har förstått ändå vuxna människor gör. Jag tycker varje gång det här samtalet dyker upp, vilket inte är jätteofta, men det händer ändå. Då har nästan ändå alla man känner någon gång gjort det där, eller du vet, behövt sätta sig i rondellen på Karlaplan, eller liksom, folk har ändå war stories kring det där som jag inte har. Och jag, det måste förbli så att jag aldrig hamnar i den typen av kris. Och det är jag, det är mån om. Och då kan det vara värt en inställd löprunda, tror jag.
Mm. Jag fick höra av en kompis att när det där hände mig, då var min löparoskuld tagen. Så din är alltså inte tagen ändå, kan man säga.
Nej, det är helt otroligt. Här har man sprungit maraton, man har sprungit i 20 år. Men det krävs ju att man skiter ner sig för att man ska bli av med löparoskulden. Men jag köper det ändå, det har någonting, det är kul.
När vi ändå är inne på ämnet bajs, så kanske du känner inte till bajsmannen, eller han som sprang i delar av Göteborgsvarvet.
Jo, med, det finns väl starka bilder på det.
Ja,
det här måste ändå vara 10 år sedan. Typ.
Ja,
jag minns de där
mer.
Bilderna. Ja, ikon på något vis.
Ja, det får man säga.
Ja.
Det första du tänker på när du hör ordet polar är antingen tunnbröd eller husvagnar.
Vad händer med priset? Så att bara tänkte på Iggy Pop.
Det glömde jag. Du hör ju var jag befinner mig.
Vad sa du, att det var tunnbröd eller?
Tunnbröd eller husvagnar.
Alltså husvagnar har ingen som helst relation till. Det är ett husvagnsmärke då eller?
Ja, jag tror det.
Ja.
Tror jag har sett någon tysk eller svensk swisha förbi.
Ja. Jag skulle säga plats 1 ändå Polarpriset. Plats 2 tunnbröd. Plats 783 kanske husvagnar.
Ja, det är också en...
Däremellan finns det några expeditioner och sådär.
Ja, just det. Ja. En sportklocka finns det också.
Kan jag tänka mig.
Som heter. Ja. Men det är ju liksom din grej att inte veta det.
Ja, nu låter det som att jag kommer hit och poserar. Men jag vet bara inte de här sakerna. Jag vill vara tydlig med att du visste det här på förhand. Ingen som sitter... Jag ser inte ner på att man vet de här sakerna. Jag bara råkar inte veta det själv. Det vill jag vara tydlig med.
Din disclaimer för att medverka här har framgått, Emil. Så att vi gillar dig och vi älskar din podd. Ja, det var mina fördomsfrågor.
Jättebra.
Hur tyckte du att jag lyckades ringa in dig och
bra.
Din löpning?
Alltså, du var ju lite all over the place. Vissa grejer var ju alltså, katastrof. Framförallt så måste du själv, tror jag, för din egen skull fundera på hur du uttolkar paddelrörelsen.
Ja.
För där är du fan ute och snurrar alltså.
Ja.
Men annars var det ju mycket som var ganska sant kring min antimaterialistiska syn på löpning och så. Men sen kanske du hade adderat vissa narcissistiska grejer som jag ändå ber till Gud att jag inte besitter. Det där med att tro att jag är som snyggast framför spegeln efter en löptur och sådär. Jag mår aldrig bra framför en spegel. Så är det verkligen.
Va?
Så,
varför inte då?
Nej, men jag vet fan, vem gillar sitt eget utseende? Kanske folk gör i sig, men jag vet inte, jag har aldrig gjort det bara. Det är liksom, det är inte katastrof, ska jag inte påstå. Det är bara totalt average.
Okay.
Det är därför man måste skaffa en podd, vet du. Så att man blir för någon attraktionskraft.
Ja, penisförlängare.
Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
det är svårt att göra research på dig. Du har ju förvisso en egen podd, men du blir ju inte intervjuad så jätteofta. Så att, och ännu mindre hittar man ju om dig och löpning. Så,
exakt. Nej, men du nämnde här i början att du hade snappat upp i ett poddavsnitt att jag ändå pysslade med löpning. Jag tror snarare till och med att det måste vara i någon reklamspot eller så.
För ja, jag, kanske det var.
För jag är ju, eller jag vet inte, men det stämmer ju att jag är, jag gör ändå en poäng, tycker jag, i min podd av att det finns så många intervjupoddar där man upplever att den som intervjuar ofta ställer en fråga, vad tycker du om det här? Och så svarar någon och så säger den som intervjuar, ja, intressant, för jag tycker si. Och så. Och där försöker jag ju ändå inte hamna. Sen tar jag ju mycket plats ändå, ska gudarna veta, i min podd med mina runkiga formuleringar och mitt försök att skapa humor och så. Men det är ju... Jag tänker ändå att intervjupodden primärt ska handla om den som intervjuas. Så att det är väl lite medvetet. Och vad gäller löpning då så har jag, som jag sa till dig innan vi började spela in här, att jag har svårt att tillskriva mig ett community. Och löparcommunityt, det blir ju lätt att, ja, då blir det hela ens identitet att man löper. Men samtidigt så kände jag, who gives a shit? Och det är så att, plus att jag är ju själv beroende av att folk tackar ja till att vara med i mina poddar. Så jag försöker fan alltid tacka ja när någon frågar någonting. Så nu är jag redo att komma ut som löpare. Och jag är glad att jag får göra det med dig.
Ja, jag känner mig hedrad. Ska vi gräva vidare i det här med att du har svårt att acceptera att du tillhör en community? För det känns, du har tagit upp det vid några tillfällen redan här nu. Så kan vi borra djupare i det?
Ja, vet fan vad det där är. Men det är väl liksom... Jag tycker ofta att folk är så bra på att göra en sak till hela ens identitet. Och det finns ju samtidigt något djupt mänskligt i det. Vissa människor får barn. Och då blir man mamma eller pappa, då är det hela ens identitet som ska visas i alla olika sammanhang. Och det är liksom, nu är jag den här människan. Och inte minst vad gäller träning och så tycker jag verkligen också att vissa människor gör sådär. Det är ju, cyklister tar det där på väldigt stort allvar. Paddelspelare gör ett stort nummer att spela paddel.
Kanske därför jag hakade upp mig på paddel.
Ja, precis. Jag fattar inte riktigt sen om du gillar. Jag vet inte om du liksom beundrar paddelspelare eller om du föraktar dem. Men det kanske vi inte behöver prata om.
Jag är ganska neutralt
inställd. Du är det. Ja, en av få som är neutrala till paddel. Många åsikter kring det. Men det kan man också vara, tycker jag, för det är så uttjatat med att pissa på paddeln nu, det kan man släppa. Men samtidigt så klart att jag fattar att min identitet, i den mån folk någonsin tänker på det, är väl rätt mycket, du vet, mediesnubbe bara. Så att man har ju det ändå, men jag vet inte, jag tror att svaret är så här, att jag tycker att det finns något skrytigt i det där ju. Alltså att det är ju att man ska lägga upp bilder från gymmet och sådär. Jag förstår bara inte riktigt varför det måste ske. Och då kanske jag blir ännu på något töntigt, trotsigt sätt då, så blir jag ännu mer mån om att, ja, men jag ska fan inte liksom säga ett käft om det här. Att jag håller på att träna. Ja, men lite så. Och det behövs bara inte fler människor som gör ett nummer av att de tränar. Alltså inget fel med att göra det, tycker inte jag. Men jag behöver verkligen, det behövs inte en till. Jag behöver inte vara den människan bara. Jag har inget behov av det.
Har Kristoffer Triumf kanske liksom trängt ut dig lite grann? För han har ju verkligen kommit ut som träningsperson.
Ja, du
skrev... Innehavaren av Värvet.
Ja, exakt. När du approachade mig med den här podden så sa du att Triumf hade skvallrat om att jag springer. Vilket jag inte ens visste att han visste, men vi har träffats.
Han trodde att du sprang, ska vi undersöka att han skrev.
Ja, men han, du menar då att det är ett tecken i tiden att intervjupoddar blir träningsbesatta. kanske en bra
innehavare spaning. Av stora poddar kommer ut som löpare fantastiskt.
Men Triumf gjorde ju det här, han gick ju igenom 16 weeks of hell, vet jag. Men han har fortsatt liksom med träningen sedan dess då, eller?
Ja, oklart. Men han hade ju en intervju här med Magnus Lygdbäck för ett tag sedan, som är en väldigt känd stjärn-PT, får man väl kalla dem. Och då ställde han bland annat frågan om han tyckte att, alltså Triumf frågade Lygdbäck om han tyckte att han skulle satsa på styrketräning eller löpning, för han ville kunna springa ett maraton. Och då fick han svaret av Lygdbäck att han skulle satsa på styrketräning, tyckte han. Men då fick jag ändå känslan av
han är ju också PT.
Ja, exakt.
Han talar ju i eget intresse.
Ja, pro-gym.
Han vill ju bara att Triumf ska börja gå hos honom.
Exakt.
Och om jag känner Triumf rätt så kommer han också göra det.
Ja, okay.
Så Lygdbäck vinner.
En lättledd.
Nej, det säger jag inte, men jag kan tänka mig ändå att han, om det är en stjärn-PT vi har att göra med, så vill han får säkert ett bra pris också.
Ja, det kanske till och med gratis.
Om Triumf gör det så dömer jag inte honom.
Nej. Som sagt, du är ju inte helt lätt researchad när det kommer till löpning, men det jag fick fram i alla fall är att du är uppvuxen i Väckelsång.
Ja, precis. Hur kopplar du det till löpning?
Ja, jag vet inte. Det vet man inte. Men jag tänker att där någonstans i myllan kanske man hittar grunden till din passion för löpning.
Ja, kanske. Alltså väckelsång, vi kan väl ta det här på något by the bookigt sätt då. Alltså det är ju ett pyttelitet samhälle, 900 invånare. En kyrka, en pizzeria, en fotbollsplan, det där. Som ligger 3 mil söder om Växjö. Ganska mycket i djupaste Smålands inland. Men inte så lantbruksorienterat, utan bara ett vanligt utkastat villasamhälle. Och där växte jag upp och höll då först på med fotboll ju, som det var då. Alla började spela fotboll, det var liksom inte valbart ens man gjorde det. Så det gjorde jag, och sen så började jag spela innebandy, vilket jag var lite bättre på än vad jag var på fotboll. Så att det blev då roligare, som det ofta är med lagsport och bollsport och så i den åldern. Jag var väl egentligen aldrig en människa som gillade grindet. Alltså jag gillade inte grussäsongen i fotboll och sådär, utan jag tyckte att det där var jobbigt att gå ut i snöblandat regn i februari och springa och sådär. Jag funderar på hur fan det där började. Jo, det började nog med att jag var lite kraftig som barn. Och sen så i glappet mellan nian på högstadiet och ettan på gymnasiet så fick jag för mig att nu tar jag tag i det här, för att jag gillade då som nu inte min spegelbild. Dels så slutade jag väl äta rätt mycket och svälte mig, vilket ju var en dålig idé, men det funkade också. Och som alla som har försökt gå ner i vikt vet, att om man börjar gå ner i vikt så får man ganska mycket en kick av det. Och då helgar ändamålet medlen på något vis. Och i samma veva så tror jag då också att jag började springa en del. Och så då fanns det en runda, absolut, som utgick från mitt hus i Väckelsång, eller mina föräldrars hus i Väckelsång. Så man sprang en skogsväg mot en badplats, och svängde man av mot Gät, för de som kan väldigt detaljerad geografi i Kronobergs län. Och sen så sprang man förbi en golfbana, numera nedlagd, tyvärr. Och sen hem igen, så det var en bana på, tror jag, 11,6 kilometer. Så då sprang jag med min Sony Walkman i handen och det som på musik. Och jag började inte springa 11,6 kilometer, utan jag sprang kanske 3 kilometer först och sådär, som alla gör. Och sen så när man kände att det här går ganska lätt, så ökade man lite grann. Och då måste jag ha varit 16 år, och egentligen sen dess så har jag alltid sprungit. För det är det som är det härliga. På ett sätt, alltså det är också, finns också något härskarringenskt över det, men har man börjat springa och är van vid det, så känner man ju sig dålig om man går några veckor och bara så, jag pallar inte nu, utan då känner man ju att man sviker sig själv på något vis. Och det kanske låter lite strängt, men det är ju också moden till all träning, att man känner, jag måste göra det här, annars så känner jag mig usel. Så att, men det som är bra med löpning då är ju att det inte är så ansträngande för mig, i och med att jag inte strävar efter att bli snabbare eller få bättre resultat eller sådär, så kan jag fortfarande bara gå ut och springa och lägga mig på en hastighet som gör att jag inte blir så trött. Så det började i Väckelsång och med någon slags viktnedgångsambition. Och sen dess så har jag bara känt att det här är ju kanon. Och verkligen som sagt, en träning som ligger naturligt för mig, så det borde jag bejaka.
I skolidrotten så, i alla fall på min tid, jag har ju hunnit bli några år gammal, så fick man springa en runda som var alltid smakade blod och där man alltid var sämst. Hade ni också en sån runda?
Det där låter ju väldigt sadistiskt. Vad var det för runda? Alltså kuperad då, eller?
Ja, precis, det var den faktiskt. Vår runda heter Barkbanan, och det känns som att alla har sin egen barkbana som man minns från skoltiden. Så här, terrängspår där agnarna sållades från vetet på ett ganska brutalt sätt.
Alltså det är veckan som så kallades det bara för elljusspåret.
Just det.
För att det var väl helt enkelt ett spår där det fanns elljus så att man kunde springa på kvällen. Men veckan är ju ganska medelmåttigt då, outstickande på många sätt, så att vi hade inte heller några, du vet, jättebranta spår eller backar eller sådär, så att man sprang ju där. Och det fanns även ett så kallat Väckelsångsloppet, som väl fortfarande finns kvar, eller om det är nedlagt, jag vet inte, men där man sprang den här rundan, så att jag minns ju den här rundan väldigt väl, och var femte år kanske när jag är där nere, så går jag ändå, så tar jag mig ändå dit för att jag fylls med nostalgi och starka känslor och sådär och blir lite patetisk och känslosam. Men så att absolut, den rundan fanns ju, men det var inte på parkbacken nivå.
Barkbanan, nej. Men ni hade en runda som ni skulle springa vid några eller något tillfälle under skoltiden,
ja,
där det togs tid.
Ja, verkligen.
Och framförallt, och hur var det för dig?
Framförallt så låg också fotbollsplanerna låg i anslutning till det här elevspåret då. Så att inte minst så sprang man ju det ofta med när man tränade fotboll och kom upp i tonåren och sådär. Nej, men hur var det? Jag vet inte. Det här var ju också då på min tid när jag var lite kraftigare, så att jag är också en sån människa som, ska man göra någonting så vill jag alltid prestera bra. Vilket är blessing and a curse you, för det innebär att man anstränger sig när man har ett jobb som man behärskar och försöker få det så bra som möjligt. Men det innebär också att man avstår alla många aktiviteter liksom, som man känner sig usel på. Och det är ju ovuxet och töntigt bara. Du vet, ska det spelas biljard och drickas öl? Och jag är dålig på biljard, känner jag bara, så varför ska vi göra det? Kan vi bara sitta vid ett bord, prata med varandra och dricka öl? Så att jag blir lite grann så där. Så att jag antar att när jag sprang då så, och inte var så bra på det, så älskade jag väl inte det. Det där kom ju senare, alltså när jag kände att men nu har jag ändå en bra kondition. Det här är någonting jag behärskar. Och då blev det lätt och lustfyllt. Men på den tiden så var det nog ganska nightmarish.
Men du beskriver ju att löpningen startade ur någon slags önskan att gå ner i vikt.
Ja.
Och då gissar jag att löpningen kanske inte kändes så njutbar för dig då. Eller gjorde den det fast målet var att gå ner i vikt?
Nej, till en början var det ju inte njutbart.
Som är bestraffning än glädje, så att säga.
Ja, lite så var det nog. Fast som jag var inne på innan, så var det också så att jag fick resultat ganska fort. Alltså jag gick ner 17 kilo på ett år, tror jag. Ja, men det är ganska, då var jag i och för sig extremt smal. Så att det var inte så att jag började med någon slags, du vet, så Michelin-gubben nivå direkt. Men så var det. Men samtidigt var det nog så också att det gav resultat ganska snabbt. Och som jag sa innan, så då är det ganska lätt att sluta äta och det är ganska lätt att komma ut och springa. För att man kan se sig själv i spegeln efteråt och tycka att fan, nu har det ju hänt saker. Så det var nog jobbigt på ett sätt i början, men det var också så att jag kände att det här leder ju någonstans. Och då fick jag snarare energi in i det där. Sen så skapade det där något slags luddig ätstörning som jag har burit med mig. Men den är ju löpningen frikopplad från nu ändå. Nu springer man ju för att man ska hålla sig i form och vill leva länge och kompensera för allt detta supande.
Och det låter ju lite grann som ett vuxen sätt att se på det, men känner du verkligen att du har, alltså, och om du nu har frikopplat dig från det här, hur gick det till och när skedde det?
Från det här, du vet, tvångs...
Ja, men precis, alltså bestraffning, att jag måste springa för att kunna bla bla bla.
Men ganska fort ändå, alltså det där, man är ju så fruktansvärt skör när man är i den där åldern och går i högstadiet. Det känns som att, så här, jag har aldrig hört en människa som tyckte att högstadietiden var härlig.
En vidrig tid.
Ja, verkligen, man är så jävla ofärdig och man träffar massa nya människor och det är så mycket hierarkier och status och... Man vet inte vem man är och man famlar och sådär. Men jag uppsatt för mig var det väl helt ärligt bara rätt mycket att så här, ja, men jag ville väl också kunna få liksom en tjej som man vill i den åldern. Och när jag gick ner de där kilorna så blev det ju lite av en annan. Det blev ju något slags game changer på högstadiediskon och sådär. Så att det, så fort man hade fått bukt med det där, gick jag upp några kilo igen. Det var inte så att det där var något jätteproblem för mig, utan det var när jag gjorde den här resan också, att man bevisade för sig själv att om jag bestämmer mig så kan jag gå ner ett par kilo. För det hade jag ju aldrig kunnat innan. Så att då kunde jag ändå andas ut rätt mycket i det där. Så att efter det där året och jag höll på med det där så intensivt, så kände jag ändå att ja, men jag har kontroll över det här och jag kan justera om det skulle krävas. Så att då började jag ändå liksom äta mer igen och så. Men jag behöll bara löpningen för att jag mådde bra av det.
Så idag, din relation till mat och...
Den är ändå komplicerad.
Jag
vill också poängtera att jag förstår att det här är en ganska liten fiol. Jag sitter inte och vet, försöker kulturellt appropriera.
Fast din fiol är viktig, det är därför du är här.
Ja, är den det kanske? Ja, min fiol räknas också.
Det gör den.
Grejen med det där var väl att när jag gick ner så där mycket i vikt på så kort tid, så mycket av det handlade kanske ännu mer än löpningen om att bara sluta äta. Och jag minns att jag hade hört någon gång att folk hade sagt att man ska inte käka sent på dagen, för att då tar man in energi man inte hinner göra av med. Vilket jag tyckte made sense to me. Och så är det ju, man snappar upp någonting, man får för sig, det här låter bra, sen så bygger man sitt träningsliv utifrån det. Det är ganska weird egentligen, om man inte är så påläst och så som exempelvis du är. Men det är ju, det orkar ju inte alla vara.
Vi säger väl ja då.
Ja, så då är det rätt mycket så att jag åt en gång om dagen. Jag åt på skollunchen och sen ingenting mer. Och det var ju på en tid också då där man var så ung, och då kunde man ju sova även om man var hungrig. Men det var ju snarare så att jag fick en kick av att gå och lägga mig hungrig. För att jag insåg att imorgon när jag går upp så kommer det se ut som att jag är några liksom promille smalare än vad jag var igår. Så att det är väl liksom någon slags klassiskt ätstörningstänk, antar jag. Så att på den tiden så var det mycket att jag tänkte så, och så lever jag ju sannoliken inte idag. Men jag märker ju, framförallt om man har levt med tjejer och sådär, att jag har ju fortfarande ett tänk som är att jag inte vill äta för mycket för sent. Och det sitter väldigt djupt i mig. Det är ju ganska lätt att styra det när man lever själv, som jag gör nu. Men det är ju rätt svårt om man kommer hem och kanske har käkat lunch, kanske en stor lunch, liksom indiskt, nannbröd och hej och hå. Kanske tagit en eftermiddagsglass och sen så kommer man hem och så har någon förberett en jättestor och förhärlig middag som ska käkas klockan 8 på kvällen. Då äter jag ju den såklart, för jag är inte psykopat. Men jag mår ju också, det är inte utan ångest. Så det där sitter kvar i mig. Men för att få det där på ett mer funktionellt sätt idag, så handlar det mer om att jag jobbar rätt mycket med kompensation. Alltså känner jag att jag har haft en helg då man har varit ute och käkat middag och kanske käkat någon pizza och sådär, då behöver jag ju ett par dagar i veckan som kommer där jag kanske bara kommer hem från jobbet och käka en macka vid 6 och sen inget mer, för att jag tänker att nu måste jag, vet inte om det är bestraffning, men det är någon slags balansering då i mitt huvud.
Det är kontroll, känsla av att behöva ha lite kontroll, låter det som också.
Ja,
hobbypsykologen här.
Ja, men det är så är det säkert, verkligen. För jag vill ju också kunna ha dagar där man inte tänker sådär. Jag älskar allt som är dåligt för en. Alltså alla snacks, allt godis, all snabbmat, allt det där tycker jag är så jävla gott. Och det vill jag ju fortfarande kunna ha. Och jag vill kunna frossa i det om jag känner att jag behöver det. Men det kan man kan ju inte bara leva så. Så att det är ju, jag vill också hävda att det där är något slags sunt tänk. Man behöver ju tänka på vad man stoppar i sig och hur man lever och sådär. Mm.
Bara en liten bild från mitt förflutna, så minns att jag vid ett tillfälle dejtade en kille som åt mycket mindre än vad jag gjorde. För jag tränade ju mycket, mycket mer än vad jag gör idag. Och han tränade också, men inte alls lika mycket som jag. Jag blev extremt avtänd av det. Att jag åt mest. Ja. Alltså tjejen äter mest. Och han hade till och med åsikter om det också. Inte så jättestarka, men ändå så här, oj.
Ja, jag fattar.
Ska du äta allt det där? Och då, jag kände mig inte som en tjej då, utan jag blev mer någonting annat, en könlös.
Ja, men det var ju också, jag förstår, men det var ju någon slags Amazon. Men det var ju också, det är ju uselt av honom att säga, ska du äta allt det där? Så ja. Säger man ju inte.
Nej.
Vad var det för människa?
Nej, han finns inte i mitt liv längre.
Nej,
så det är väldigt
det.
Skönt.
Ja, verkligen.
Men jag tycker ändå att det är bra att du väljer att prata om det här, som sagt, oavsett hur stor eller liten fiolen är, för att jag tror att det är extremt vanligt att folk går omkring med de här tankarna. Just att, ja, men som du säger, det här med att man ska kompensera och inte riktigt känna att man kan äta precis hur man vill och så. För att, ja, det förekommer.
Ja, det är nog liksom, det är ju... Hela världen består ju nästan av ämnen som män har kapat och gjort till sina hjärtefrågor och sina problemområden. Där liksom kvinnor också borde få en röst. Men det här, just vad gäller milda ätstörningar och sånt, så kanske det finns ett mörkertal och liksom ett tabu som där killar inte riktigt får plats, I guess. Detta sagt med tydliggörandet att jag inte har någon ambition att gå i bräschen för detta. Gör mig själv till ett offer i den här frågan. Men så det stämmer ju att löpningen kom in i mitt liv för att jag kände att jag behövde gå ner lite. Och då gick det ju hand i hand med att sluta äta.
Ja, nej, men det är ett viktigt ämne. Jag blir lite berörd här. För att det är som sagt, som du säger, det är få gånger man hör en man prata om sånt här.
Egentligen är ju frågan om, ska man träna för att äta eller ska man äta för att kunna träna? Det är ju den stora frågan.
Man ska äta för att kunna träna i slutändan. Ja. Det är odiskutabelt.
Från det ena till det andra så har vi ju berört 16 Weeks of Hell. Om du skulle få frågan, ponera att du skulle få frågan att vara med i något program där man gör något liknande.
Mm.
Skulle du tacka ja?
Nej. Jag person, alltså, man kan ju bara tala för hur man känner sig själv, men jag tror inte på den typen riktigt för mig av svartvita lösningar. Det är på samma sätt som man har kompisar som tar vita perioder och sånt där. Nu ska jag ha en vit månad för liksom i februari eller sober oktober. Och för mig är det liksom, om jag skulle känna att jag festar för mycket, ja, men då skulle jag säga så här, okej, men då dricker jag kanske en dag i veckan då. Och då bestämmer jag det och så gör jag det ett tag. För att jag, för mig tror jag mer på det här balanserade livet. Men folk är också väldigt olika. Vissa måste gå in 100% i allt för att det ska bli någonting. Jag är inte riktigt så. Jag tror att jag är kapabel till att justera mina beteenden. Så att det inte blir någon slags, vet, bipolaritet. Antingen liksom maniskt och allt eller inget. Så, och kan tycka att just 16 Weeks of Hell också, det känns verkligen som en ätstörningsskapare, tycker jag. Detta är väldigt oempiriskt och anekdotiskt, men jag har ju, de polare jag har som har gjort det där, har jag ju märkt att de kommer ut ur det efteråt och ja, men verkligen så, kanske är för att jag då själv har också har blivit en människa som gick på ganska kort tid från att ha en syn på mat till en helt annan och kostintag och så. Så att jag vet, jag har ingen aning. Det är säkert skitbra för många och det finns säkert jättemånga som kan sitta här och berätta om hur jävla bra det var för dem och att de sen fick ordning på sitt liv och fick en balanserad livsstil. Så. Men jag tycker mig ha noterat ändå att många kommer ut från det där och är förstörda för att de har fått så jävla bra resultat på kort tid och det har varit de här metoderna. Och hur ska man då kunna hitta balans i det efteråt? Det verkar ändå som att det är en kamp för vissa.
Detta har ju Triumf bland annat berört, vet jag.
Ja, han har pratat om det själv för att han har upplevt...
Ja, jag tror att jag har en känsla av det. Att nu vet jag inte riktigt, så nu är jag inte kvar i det här längre. Nej. Hur ska jag göra nu?
Och han har ju verkligen ett helt annat tolkningsföreträde än vad jag har. Det vill jag vara tydlig med. Jag har inte gjort det här, så jag kan egentligen inte uttala mig. Jag tycker bara
du kan killgissa fortfarande.
Ja, det kan jag verkligen. Mm. Det gör jag gärna. Så nej, det där är inte för mig. Men med det sagt så fattar jag också att det är för somliga. Men jag försöker komma bort från den typen av svartvita lösningar på komplexa problem.
Mm. Men en svartvit lösning på komplexa problem känns det ju som att löpning är för dig. Om vi ska göra en liten elegant brygga.
Vad menar du med det?
Nej, jag vet inte.
Berätta. Ja, men jag ser inte det som en lösning på ett problem egentligen. Nej. Utan jag ser det mer som, alla mår ju bra av att ha något slags träning i ens liv, tror jag. Jag tror att de som inte tränar önskar nog ändå innerst inne att de orkade göra det. Jag tror ingen känner bara så här, men jag vill inte träna. Det kan vara att man inte orkar och då kanske man försöker motivera det genom att det betyder ingenting för mig. Men jag tror ändå att alla vill ju må bra och... Ingen kan ju undgå att notera hälsotrenden som vi alla lever i. Så att man kommer inte riktigt undan det där. Och det skapar säkert komplex hos människor. Så jag tror inte att det är... Jag tycker heller inte att min löpning är svartvit. I och med att jag springer 3 gånger i veckan kanske. Jag försöker springa 3-4 mil i veckan.
Mm.
För att jag mår bra av det. Men jag betraktar inte det som en lösning på ett komplext problem. Utan jag betraktar det bara som en variabel i mitt liv som får mitt liv att kännas lite mer balanserat.
Och 3 gånger i veckan, säger du, kan du ge oss en lite tydligare bild av hur det kan se ut på en löprunda signerad Emil Persson?
Det vore min ära att göra det, Petra. Jag springer alltid runt Årstaviken, som de lyssnare som bor i Stockholm säkert känner till.
Väldigt vackert.
Ja, det är väldigt vackert. Men det där är också ganska typiskt mig, antar jag, att när jag flyttade till Stockholm 2009. Och då bodde jag i Midsommarkransen och då, jag tror inte ens att jag gjorde någon research, att jag googlade löparspår och sådär. Jag satt på någon GPS-karta och försökte kolla, liksom, finns något vatten? Men vi hade ju lika gärna kunnat köra Vinterviken, som många gör, som ligger i närheten då. Men då blev det i alla fall att jag hittade Årstaviken och då sprang jag dit och så sprang jag där och sen så sprang jag hem. Och sen har jag egentligen alltid, var jag än har bott i Stockholm, så har jag alltid bott på ett avstånd till Årstaviken som gjort det möjligt att fortsätta springa där. Så att det har bara blivit att Årstaviken är min tryggaste punkt i Stockholm, vilket är ganska härligt. Jag har sprungit där varje vecka sedan jag flyttade hit. Så det är kopplat med så mycket olika minnen och sådär. Jag liksom var ihop med en tjej ett tag som bodde i Liljeholmskajen och då var vi mycket där och det var liksom grejen. Och sen har jag fortfarande bara bott och sprungit där. Man har haft massa olika relationer till det där. Nu jobbar jag på ett tv-produktionsbolag som har sitt hus nere vid Årstaviken, så att jag springer förbi det varje dag. Tycker det är trevligt. Så det har blivit så att jag springer där. Och Som det är nu då så springer jag till Åstaviken, jag springer 2 varv och så springer jag hem och det blir 17 kilometer. Och det är liksom en sträcka som jag springer bara för att ja, jag vill springa runt Åstaviken. 1 varv räcker inte riktigt, då blir det 2 varv. Och så springer jag hem, men då får det väl bli 17 kilometer då. Så
det är ju rejält. Ganska mastigt pass.
Ja, det är väl det kanske. Men jag, det är också,
inte för dig kanske?
Jo, alltså... Ja, det är inte, jag tror inte att jag skulle sagt inte göra någon kanontid på milen eller sådär, i och med att jag väldigt sällan tränar på att springa, du vet, ja, men 4 minuter kilometern. Däremot kan jag ändå vara lite nyfiken på att se vad jag skulle göra milen på. Men det kräver ju då, Petra, att jag faktiskt gör det här till en prestation, även om det bara är för en gång. Det orkar jag inte riktigt.
Måste det vara så? Kör du ungefär samma tempo på alla dina pass då?
Ja,
har jag tolkat det rätt?
Ja, alltså jag klockar ju inte mig.
Nej, men utan känns jag, mellan tummen och pekfingret.
Ja, precis. Jag lägger mig på, jag skulle tro att det är ganska, det är klart att det finns dagar då man är jävligt trött och sådär, och då undrar jag mig verkligen lite mer av en lufs, för att det är liksom, som det så vackert heter, den bästa träningen är den som blir av. Ja, verkligen. Men annars skulle jag säga att jag lägger mig på, bara på ett tempo som är att jag ändå känner att jag kommer framåt, jag blir ändå inte omsprungen av så många, men jag ligger där, det är bra, jag blir inte så trött av det här, utan ofta när jag kommer i mål, eller kommer hem rättare sagt, så känner jag att jag hade kunnat springa ett tag till. Så att det är verkligen inte så att jag kommer till min lägenhetsport och ställer mig och pustar, vet, stånkar ut, utan då känner jag bara så, okej, nu går jag väl upp för trappan och duschar liksom. Så att det är ju det som är, jag pallar ju det, jag har väl, det är väl den typen av grundkondition jag har. Så att då, jag mår väldigt bra av det. Plus att det här är säkert inte rätt tänkt, men om man ändå springer ganska långt när man väl kommer ut, så får man i alla fall några kilometer och mil under bältet per vecka. Och då behöver man inte komma ut lika ofta. Så att när man väl har kommit över tröskeln, att så här, nu har jag fri och tid till att komma ut och springa. Jag har tagit på mig de här tightsen som är håliga och fula och täckt över mitt skrev med shorts. Så tänker jag ändå att ja, men nu jag ändå är ute, då är det en så liten ansträngning för mig att springa 40 minuter till. När jag ändå är här. Det känns mycket jobbigt att få in ett löparpass till i veckan, så att så tänker jag nog att för att komma upp i de här distanserna som jag vill, så är det lika bra att passa på när jag väl har kommit ut.
Varför inte?
Ja, det finns säkert motargument, men det funkar för mig.
Har du någonsin försökt dig på någon slags mer uppstyrd, alltså lägga in lite intervaller eller göra någon fartökning eller så här, för att ändå få in lite prestation? Nej, aldrig.
Alltså faktiskt aldrig. Nej. Sen så har jag förstått att intervaller väl är det bästa man kan ägna sig åt.
Ja, det vet jag inte.
Är det inte så? Folk säger det hela tiden, tycker jag.
Ja, men jag kan också känna att när jag började springa så blir man ju lite så intvingad i ett upplägg. Speciellt om man springer med en grupp, så blir det så här, det här ska vi köra, och då är det en intervall och så blir det tävling på varje pass, och det kan man ju förhålla sig olika till. Jag kände väl i längden att det blev inte kul, för att jag gick till de här träningarna med, ja, med ångest i magen, och det är inte kul. Så att nu har jag helt släppt det. Så att det finns absolut inget, alltså, man gör ju som man vill.
Ja, det
finns
man.
Inga rätt eller fel.
Man möter ju många grupper runt Åstaviken som gör det där. Kommer kutande och sen är det någon tjomme som blåser en visselpipa och så stannar de och så.
Och det gillar ju en del.
Ja, verkligen. Men det är också för att många behöver ju PTs av olika karaktärer för att komma ut och för att få saker och ting gjorda. Men jag har ju inte den ambitionen med min löpning, utan jag vill ju bara komma ut och känna att jag rör på mig och mår lite bra, och framförallt få lite förnyad energi, om man kanske ska hem och jobba ett par timmar till efteråt eller sådär. Eller för den delen gå ut. Det finns ingenting bättre än att springa och sen så gå till en restaurang och känna sig helt full av endorfiner och käka någonting och sen ha en kväll. Det är ju det bästa som finns.
Utan biljard.
Utan biljard, alltid.
Jag ska förresten hälsa från Emily. Ni har gått reseledarutbildningen på Mallis tillsammans.
Wow. Ja, vad kul. Hälsa tillbaka.
Ja, reseledare alltså.
Ja. Ja, det var ju ett ganska förvirrat livsval, får jag säga. Det var ju, jag hade...
Mångas drömyrke också.
Ja, men verkligen. Och jag tyckte de som... Jag minns fan inte vad Emily gjorde med sin utbildning, men många av dem där gjorde ju ändå det där, och de kändes ju mycket mer rättkasade för det än vad jag var. Jag hade varit ute och rest. Det här var liksom, det var ju glappet mellan gymnasiet och att jag började plugga journalistik. Och jag var liksom inte så karriärslysten då, utan jag kände bara sådär att jag ville göra det som många gjorde, det vill säga kanske ta ett pissjobb ett tag, tjäna pengar, ut och resa och liksom tänka att det här är de sista åren i frihet innan det riktiga vuxenlivet börjar. Och då hade jag varit ute och rest i USA ganska mycket, och det hade varit så jävla kul. Och sen så hade jag skulle jag åka hem igen, och jag ville bara inte komma hem och göra något tråkigt, eller jag var inte redo kanske för att plugga. Och då var det en kompis med mig som hade gått en reseledarutbildning på Mallorca och sa att det där är toppen, det där måste du göra. Och så åkte jag dit och gjorde det. Det var ju såklart väldigt mycket fest bara. Mm. Men också kul såklart för en människa i 20-årsåldern. Det var bara massa skandinaver där, alla i samma ålder som ville ha kul. Så jag gjorde det, och sen så fick jag jobb direkt efter. Men åkte då till Rhodos, men sa upp mig efter 4 dagar när jag insåg att själva reseledarjobbet är ju inte alls för mig. Tvingades ändå jobba kvar då min uppsägningsmånad, men sen så åkte jag hem och la ner den idén, kan man säga. Men minns Emily, underbar tjej.
Jag blev faktiskt lite glad när jag hörde att du har varit reseledare, för det var, dels var det faktiskt mitt drömyrke tidigare, utan att veta egentligen vad det handlade om. Men jag blev också nyfiken på varför, vad var det i själva reseledaryrket som gjorde att du sa upp dig?
Jag tror att det kanske glamoriseras ganska mycket. Alltså det är ju ett jävla hårt jobb bara. Och sen så, du vet, jag vet fan, bara ta hand om en massa charterresenärer och skrikande barn och fulla så in i helvete.
Otrevliga.
Och, ja, inte sällan. Men så man måste ju verkligen brinna för service. Och det
Älskar människor.
Ja, precis. Och det ska du veta att jag inte gör. Väldigt kluven relation till människor. Så det var ju bara i grunden ett feltänk. Men jag kan förstå varför det hände. Alltså för mig var det det. Men jag ville liksom fortsätta fly verkligheten lite grann. Och på utbildningen hade vi skitkul. Men sen när jag kom till själva jobbet så insåg jag att det här är ju absolut inte min grej.
Mm. Sa du det som ett skämt att du har lite svårt för människor? Är du en ensamvarg?
Ja, men delvis skämt. Ensamvarg är jag inte. Men det är ju klart att jag är ju inte någon slags gourmand när det gäller människor. Jag älskar ju många människor. Mm. Jag har också väldigt svårt för många människor. Jag har ju, människor påverkar mig. Mm. Verkligen.
Jag förstår.
Ja.
Du har väl haft en hel del sportprofiler i Fördomspodden?
Ja, alltså det har blivit lite fler. Bara på senaste året kanske. I början, jag har haft en del, men jag tycker nog ändå om man ser till alla avsnitt jag har gjort, vilket väl är 170-någonting, så borde det ändå vara fler. Men jag har fegat lite där, för jag tänker att det är så exkluderande med sportmänniskor. För att om man inte gillar sport så är man ju, då känner man ju ingenting för den här gästen. Alltså absolut, har man Glenn Hussein eller någon som är en kändis in his own right, då kan ju alla lyssna på det och ha en åsikt om det. Men du vet, ska man ha en som jag hade nu, Daniel Nannskog då, som är expertkommentator kring fotboll på SVT. Det kan ju ändå upplevas som en väldigt smal gäst för andra. Men jag har också såklart i takt med att man kör på längre och det blir allt svårare att hitta folk, så är det klart att jag har öppnat den dörren lite mer. Men det är som med alla gäster, jag försöker välja dem med omsorg, de där jag tror att det finns kul content att hämta. Tänkte du på någon särskilt där?
Nej, jag bara reflekterade när jag kollade, för jag har ju som sagt lyssnat på alla avsnitt.
Har du hört alla?
Alla avsnitt.
Herregud, jag beklagar.
Jag och min sambo är alltså dina två största fans, skulle jag vilja påstå.
Otroligt,
alltså,
tack för allt.
Fredag kväll, after work hemma hos Hansen Månström, då är det Fördomspodden och så är det Bubbel.
Är det sant? Alltså, fan vad mysigt låter. Ja. Jag blir varm inombords.
Det är faktiskt en passion vi delar.
Ja.
Det är ganska svårt att hitta saker man båda gillar, men Bubbel och...
Ja, det låter ju som två härliga komponenter, tycker jag.
Och då reflekterade jag i alla fall när jag tänkte efter att nej, men han har inte haft så mycket sportpersoner. Och kan det finnas, är det någonting medvetet i det? Och det är det ju då, ja. Tydligen säger du nästan. Eller ja.
Ja, men alltså jag hade, när jag startade podden så hade jag en väldigt tydlig idé om att gästerna jag ska ha här måste vara, det måste vara så att de som lyssnar kan jämföra sin egen bild av människan med min bild. Och gör jag då ett bra jobb, så köper man det jag säger. Alltså det får inte bara bli att jag sitter och drar massa sjuka påståenden och att det är liksom skämtet. Utan det måste ändå vara så. Jag förstår såklart att de som lyssnar inte har tänkt så länge om en person som jag gör. Jag sitter ju och tänker i 3 timmar aktivt innan varje avsnitt. Bara, vad får jag för känsla av människan? Det är ingen som lägger den tiden på att fundera kring hur fan Tom Sjöstedt är. Men jag gör det för att det är mitt jobb här. Men,
och du gör det
väldigt
bra.
Ja, men tack. Men, så det var verkligen min övertygelse att jag måste ha hellre folk som är ökända, så att säga. Alltså Anna Bok är en bättre gäst än Cornelia Jacobs som har vunnit Melodifestivalen, så att säga, för att hon är, alla har en bild av Anna Bok. nu är det så att nu har 4 miljoner svenskar sett Cornelia Jacobs, men det är ändå så att man inte har en riktig idé om vem det är, och därför är inte det en bra gäst för mig. Det är också, gör mitt jobb svårare, att det är svårt att spekulera kring en människa som man inte har funnits i ens liv så länge.
Vill hon vara med? Eller har management hört av sig?
Nej, nej, det är verkligen inte. Hon verkar vara en toppenperson. Jag bara tar det som ett exempel. Ja. Men så tänkte jag länge, men sen ju längre jag gjort det här så jag, och då därför kände jag att spotpersoner blir svårt då. För att det är många som inte kommer att ha koll på dem. Men ju längre jag har gjort det här, desto mer har jag insett att folk, glädjande nog, inte riktigt tänker så. Utan det kan vara människor som man knappt vet vem det är, men man vill ändå lyssna för att man vill höra min bild av den. Och man lär känna människan på det sättet. För det är ju ändå i grunden ett slags personporträtt. Lite liksom konstigt och perverterat möjligen. Men det är ju, man får ändå en bild av en människa. På vissa sätt kanske bättre än andra intervjupoddar. För det är alltid intressant att höra hur folk hanterar den här situationen. Det finns ett lager i det, ett subtilt lager som också säger väldigt mycket om en människa. Mm. Så när jag insåg att folk lyssnar ändå ganska mycket. Det är, för att vara en intervjupodd har jag förstått att jag har väldigt jämn lyssning. Annars har ju intervjupoddar ganska gästberoende.
Absolut.
Man lyssnar där det är någon man gillar. Men
något format som,
ja, precis. Folk gillar formatet lika mycket som man gillar gästerna. Så då insåg jag att jag kan ta in, om jag tror att det blir roligt med Björn Ferry eller Daniel Landskog, så kan jag ta med dem trots att det är inte det absolut kändaste vi har.
Nej. Björn Ferry var ju sjukt kul. Där ringade du in väldigt bra, tycker jag. Han är ju gästat här också.
Ja, kan tänka mig det. Han är ju en, som jag brukar säga, en offentlig person som behövs.
Mm.
Till skillnad från jättemånga offentliga personer som bara skvalpar runt och som vi kunde vara utan. Men han är ju ganska rolig för att han är udda.
Ja,
och det är ju,
ofiltrerad.
Ja, verkligen. Och sen så är han ju också som galen på många sätt. Men det tycker jag bara är uppfriskande.
Mm.
Så att jag kände att han kommer vara bra i det här formatet. Mm. Och då kan han få finnas trots att han inte är lika känd som Oscar Sia. Liksom.
Andra vintersportare som till exempel Frida Karlsson eller Jonas Sundling, eller skidtjejer, skidmän, eller löpare för den delen. Vi har väl ett par stycken i alla fall som är hyfsat kända, förutom Kjell-Erik Ståhl.
Kjell-Erik Ståhl kommer nästa säsong, det kan jag lova.
I Emils löparspecial. Nej, men, finns det någon där som du, eller vad tänker du, som, skulle du kunna bjuda in dem eller inte, och varför i så fall?
Ja, men det finns väl kanske två svar på det där. Ett ganska uppenbart är att jag ser aldrig vintersport. I den mån jag konsumerar sport numera, så är det nästan bara fotboll. Det är liksom, det har blivit så. När jag var yngre var jag nog mer omni-intresserad av idrott. Kollade på hockey och vet, friidrotts-VM och whatever. Men nu har jag singlat ner det där till nästan bara fotboll, för jag är ett stort Liverpool-fan. Så att jag ser inte vinter-OS. Jag såg inte en sekund i år. Liksom, jag bänkar mig inte ens när Nils van der Poel ska skriva historien. Det är liksom, jag är inte intresserad på det sättet. Så därför vet jag ingenting om de här personerna. Och sen så, som ett lite mer allmänt svar, som jag kanske inte har sagt heller, så är det ju ändå så, jag tror man kan säga detta utan att det låter allt för kontroversiellt, men många idrottare är ju inte alltid jättebra intervjugäster.
Nej, det kan jag skriva under på.
De har ju, och det finns en anledning till det, de har ju elitsatsat och de har inte kanske reflekterat så mycket eller pluggat så mycket eller sådär, och det är ju helt som det ska vara, men det gör ju också att sådär, du vet, your average kända skidåkare kanske inte kommer vara skitkul.
Nej.
I fördomspodden.
Det kan vara negativt för dem att vara med, kanske rent av.
Ja, det kan det kanske vara, för att lyssnarna är också stränga ibland. För att det är just, jag förstår att det är ett jävligt svårt format att vara med i.
Mm.
För att man har ingen aning om vad man ska prata om från en minut till den nästa. Liksom. I de flesta intervjuer så vet man ungefär vad som kommer tas upp. Men för de här människorna som gjort så många intervjuer. Så att det är ju kanske också att man skyddar folk. Jag har inget behov att bjuda in någon som jag inte tror kommer göra bra ifrån sig. Mm. Det förlorar bara alla på.
Absolut.
Jag förlorar på det, de förlorar på det, lyssnarna förlorar på det. Man vill ju sen så lyckas jag sannligen inte alltid med mina gästval, men man måste ju ändå tro själv att det här kommer bli svängigt och kul.
Men jag kan själv känna att, och absolut inte för att kasta dem under bussen, jag tror att de gör det av en anledning, kanske på grund av mediaträning, men det blir ofta väldigt neutrala och ganska tråkiga svar när man intervjuar många elitsatsande idrottare som är aktiva för att, och jag förstår dem, för de vill ju inte stöta sig med sponsorer eller möjliga potentiella framtida sponsorer, så det blir väldigt tillrättalagt, och kanske absolut i ditt format så funkar det ju absolut inte då.
Nej.
Eftersom man ska kanske få en fråga om sex eller vad vet jag, något annat som kan hamna som en rubrik, och då blir det liksom inte kul på något sätt.
Nej, precis. Så jag försöker ju liksom kasta dem som jag tycker i den där genren kanske ändå känns som att de har lite personlighet då.
Mm.
Som Björn Ferry eller Daniel Landskog. Eller, jag har också haft en del sportjournalister och sådär, vet Olof Lund och Patrik Ekvall och sådär, som är lite mer vana vid det. Lite mer verbala kanske.
Sportkvinnor då?
Har jag haft några sport? Någon måste jag väl ha haft. Jag
har haft Charlotte Kalla? Nej.
Nej.
På vintersporter?
Nej. Ja, men Kalla tror jag att jag har jagat någon gång. Carolina Klyfter har frågat massa gånger.
Har tackat nej?
Ja, det har hon. Det är något jävla ombud. Jag kommer inte ihåg hela alla mina gäster. Jag borde väl ändå haft någon sportkvinna, kan jag tycka.
Sara Sjöström? Nej.
Hon har också tackat nej.
Okej, vad synd. Henne kände jag ändå att där kanske det fanns lite hopp. Men
ja, absolut.
Anja Persson.
Anja har jag också jagat och inte fått.
Nej.
Så att det är också så att många tackar nej. Och du vet, ja, men kanske också går lite hand i hand med att ska man vara med i Fördomspodden så kanske man ändå känner att det där måste, jag måste gilla att snacka. Jag måste gilla att bli utmanad i intervjuer. Och
annars
det,
kan man lika gärna vara med i Framgångspodden istället.
Verkligen, det älskar ju folk att vara.
Eller hur? Vi ska börja sy ihop den här intervjun. Jag blev bara nyfiken här. Du nämnde här att vissa intervjuer kanske inte flyger riktigt. När har du bombat som värst i Fördomspodden?
Jag skulle nog säga ändå. Alltså, det första som kommer upp i mitt huvud är Thomas Ledin.
Ja.
Jag vet inte om du minns det. Det var ju, det kanske du inte minns för att det är så mycket av ett icke-avsnitt. Men
han var väldigt avvaktande och
han hatade ju det där, kändes det som. Alltså det är ju, det som är bra med att ha gjort så många avsnitt och att ganska många har hört det sådär, är ju att om man bokar någon nu så vet ändå folk vad de tackar ja till.
Mm.
Och det gör ju då att jag kan andas ut lite mer och köra på. För att det är ändå så att okej, men du har tackat ja, du vet exakt vad det här är. Men när jag skulle intervjua Thomas Ledin så var det väldigt mycket ett fall av att han hade en så kallad press junket. Det vill säga, han skulle göra PR för den här filmen som baserades på hans musik, En del av mitt hjärta, den här Mamma Mia, Thomas Ledin-grejen. Och då satt han en hel dag i en svit på Grand Hotel och så, du vet,
var tidningen, matade.
Ja, så var det typ, först var det tidningen Femina och sen så liksom, och där får han sitta och prata om allt det där han gillar. Och sen så kommer jag då och ställer massa sjuka frågor. Han har ju ingen aning om vad det här är. det känns som att Ledin gillar ju att sitta i Nyhetsmorgon och få frågor till Tilde de Paula som säger: tänk att du har tonsatt svenskarnas liv i så många år. Hur känns det?
Mm.
Där är han ju trygg. Men han tillhör ju den gamla skolans kändis som kanske inte fattar att så här, man måste även vara lite transparent och lite bjussig och sådär. Utan han vill ju bara åka runt och vara Thomas Ledin.
Smält in i bakgrunden.
Ja, precis. Så jag minns att jag ställde, alltså det var ju fördomar som inte ens var särskilt jobbiga. Jag minns att jag hade en fördom till någon som var: varje gång du pratar med din bokningsagent så är det viktigt för dig att käka ett äpple samtidigt, för du tänker att det får dig att framstå som mer intressant.
Just det, det minns
jag. Och han bara, vad menar du med det? Och jag bara såhär, nej men du vet, orkar jag sälja ut Borgholms slottsruin i sommar igen? Det känns härligare att liksom tänka på det mellan äppletuggor. Alltså det är så uppenbart skämt.
Ja,
ganska kul ändå kan jag tycka att det är. Men han blev ju på riktigt indignerad av det.
Ja.
Och han bara såhär, det var en jävla oskön. Alltså han blev kränkt av den typen av saker. Och så kollar man ner på sitt lilla dokument och inser att här måste jag ställa 40 frågor till som är mycket elakare än det där. Hur fan ska det här gå? Och det gick ju inte så bra. Det blev ju ett extremt skavigt avsnitt.
Mm. Men ändå redigerades väl ändå så att det tyckte att det funkade ändå. Men jag tänkte på Jonas Wahlström. Han var ju
verkligen
extremt oskön.
Ja, alltså den här
Skansen-mannen. Så fort en sexfråga kom så var den ju arg. Liksom.
Ja, precis. Ja, jag vet fan vad jag tänkte där. Jag har sett honom också i TV4 och tänkte att han känns ju ändå lite kufisk.
Ja.
Och det kan ju verkligen ge jackpot med den typen av människor. Men det var också smärtsamt. Rekommenderar ingen att lyssna på det avsnittet.
Vilket gillar du bäst då? Vilket tycker du att det här var verkligen en jackpot?
Mm.
Både gästval och utfall.
Alltså i den mån vet så här, folk kommer fram till en och ska prata om gamla avsnitt. Så man märker i alla fall vilka som har flugit bäst. Det är ofta några avsnitt som folk återkommer till. Och det är ganska mycket faktiskt, apropå Framgångspodden, Alexander Pärleros, som ju blev någon slags snackis, och samma sak med Stefan Sauk. Och så Sauk-avsnittet gillar jag mycket för att det är, det gör det väldigt härligt för mig när man sitter mitt emot en människa med ganska hög svansföring. För att då finns det någonting att så här, ja, men här är det okej att försöka sätta någon på plats lite grann.
Du räcker något till
man dig. Sparkar uppåt ändå, svansföringsmässigt, så sparkar man åtminstone inte nedåt. Och så det var ganska kul att på något vis få honom att, du vet, så här, reflektera kring bilden av sig själv. Och i bästa fall försöka bryta ner honom lite grann. Jag, som lyssnare då, så blir det ju väldigt långt från mobbing. Jag försöker aldrig hamna där. Men som människa så blir det ju verkligen en sparringmatch liksom, som får formatet att lyfta lite. Så det var jävligt kul. Och sen, sen tycker jag man minns ofta de senaste avsnitten bäst. Jag lyssnar ju aldrig om några avsnitt eller någonting. Så det fanns ändå några, tycker jag, i den säsongen som gick nu i vintras och våras, som jag tyckte ändå har hört. Det kanske några av de roligaste avsnitt jag gjort. Och det var ju av några namn jag nämnt idag. Tom Sjöstedt, Daniel Landskog, Marianne Mörk, Carolina Gynning tycker jag också var härligt.
Ja, sjukt kul. Claes Malmberg gillar jag också.
Ja, Claes Malmberg var jättehärligt.
Ja, att han valde att berätta om sin cancer där också, att det blev, trots att liksom formatet är som det är och det ska vara lekfullt och roligt, men ändå att man, det finns också plats för lite djup.
Jag tycker det finns något kul när den typen av information kommer fram i ett så absurt sammanhang. Jag tror att fördomen till honom var, ska tänka nu bara, det var typ någonting så här: du gillar inte begreppet svikande potens, du föredrar olycklig omfördelning av blodtillförsel eller något sånt där. Ja. Som är också ett uppenbart skämt. Och då så säger han bara, vill jag svara ärligt eller? Och då sa jag ja. Och då så berättar han ju då att han helt ärligt är impotent. Och på grund av att han haft prostatacancer. Men han hanterar ju det också på ett otroligt charmant och distanserat och ärligt och underbart sätt. Som ju gör att, för den frågan hade ju kunnat framstå som fittig annars. Ibland har man haft sådana träffar med någonting liksom, som handlar om att någon har dött eller någonting, då någon faktiskt har dött. Och då blir det bara mörkt, så då klipper man bort det. Men i Claes Malmbergs fall så var det ju credit to him att han hanterade det och gjorde det där. Så att det funkade med en skämtfråga som blev ett väldigt ärligt och bra svar. Liksom. Så att han är ju en jävla mjukis, Claes. Jag älskar honom.
Ja. Skriver du alla frågor själv?
Ja.
De kommer till dig under löprundor, eller hur?
Ja, de kommer, alltså, några av dem kommer väl till mig bara att man går runt och inser att det här är liksom någonting folk gör. Det här är ett beteende som finns, och det kanske är lite kul att få in då någon slags spaning, i brist på bättre ord, om det. Och då kan jag samla det i liksom iPhone-anteckningar. Och så kan jag sitta på dem, och när jag känner att jag har en gäst som passar perfekt in på det här beteendet, så kan jag liksom portionera ut det. Men sanningen är att oftast så är det ju också mest bara att så här, okej, imorgon ska jag spela in med den här människan. Då lägger jag mig i soffan hemma och så ligger jag i ett par, tre timmar och bara tänker, vad fan får jag för känsla? Det är ju ett jävla märkligt hantverk, men jag har gjort det så mycket så att det på något vis har jag blivit ganska bra på det. Att bara fabulera ihop saker om människor. För att oftast är det ju ändå så att nu måste bara sätta mig och förbereda där och så. Men jag gillar ju också det, för alternativet är att man måste göra massa research, som jag har gjort i en massa år när jag var skrivande journalist tidigare.
Sjukt tråkigt och jobbigt.
Ja, det är ju ändå det. Att läsa 20 intervjuer om någon bara för att göra en intervju, det blir ju ganska monotont. Så då är det ju, även om det kan vara lite knepigt att bara komma på 70 fördomar om någon, så är det ju också, det finns ju ändå något mer lustfullt i det som jag gillar. Så att oftast är det bara, nu måste jag göra det här, och så skiter jag ur med en massa skit.
Och göra research och liksom utgå från tidigare material för att göra någonting nytt, det är ju som att göra en Per Gessle. Det är ju som att utgå från gamla låtar och skriva en egen.
Verkligen. Verkligen. Och jag känner också, när man gör det så blir det rätt lätt att man landar i så här, man har läst den här storyn massa gånger, och så blir det ändå som att man landar i att man försöker lirka fram den storyn som redan har, för man vet för mycket.
Precis. Ja. Onödigt att återskapa content som redan finns, helt enkelt.
Visst.
Och det blir du väldigt bra på. Ja, det blir inte bättre än så här, tror jag. Jag tänker att vi slutar när vi är på topp.
Ja,
när stämningen är bubblig och försommarhärlig.
Ja.
Eller är det kanske försommar? Det kanske till och med är sommar nu.
Känns så, tycker jag.
Anyhow, jättekul att du kom. Vill man lyssna på dig så kan man ju lyssna på Fördomspodden. Ni kör ju en, just nu är det ju sommar när vi spelar in det här, och då går det ju en sommarrepris från
tidigare. Ja, precis, det kan man säga. Jag jobbar ju sådär att jag kör säsongsupplägg, så jag brukar köra en säsong på våren, 15 avsnitt, och sen 15 avsnitt på hösten, men just, och så är det uppehåll på sommaren. Men just den här sommaren så är det då så att jag under en förvirrad period lät podden ligga bakom betalvägg.
Ja, det var en väldigt förvirrad period.
Ja, men det var en förvirrad period.
Vi var besvikna på vår AV på fredag, när det var fem minuter vi kunde dricka bubbel och njuta.
Ja. Förvirrad men väldigt lukrativ, ska du veta.
Ja, jag förstår det.
Mm. Men det, sen tog jag mitt förnuft till fånga och sket i det för att jag saknar alla lyssnare. Och nu är det så då att de här avsnitten som har ett till ett och ett halvt år på nacken, men ändå är ganska tidlösa ju, som intervjuerna fortfarande är, de släpper vi upp i sommar. Så att det publiceras ändå ett avsnitt varje onsdag hela sommaren med massa olika härliga gäster. Idag Micke Tornving såg jag.
Just det.
Publiceringsschemat hade lagt ut. Mm. Så det händer fortfarande grejer i Fördomspodden feeden för den som är intresserad av att ta sig an detta.
Man kan även följa dig på Instagram.
Mm. Ja. Ja, men jag verkligen. Det kan man. Det Emil Persson heter jag där.
Inte så mycket löpning där, men man kan ju följa dig ändå.
Ingen löpning.
Nej.
Men desto mer öl och så.
Öl, okej.
Okay. Ja.
Ja, men vi sätter väl punkt där då.
Verkligen. Kul att komma hit.
Det var allt från Maratonpodden för den här gången, och följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och en liten sak till, skulle du vilja göra mig riktigt glad så får du hemskt gärna gå in och betygsätta och gärna också recensera Maratonpodden på iTunes, för då får podden en extra liten boost och hjälper till så att fler hittar den. Och vill du göra detta för mig så tackar jag ödmjukast. Ja, det var allt från mig. Nu återstår det bara att säga ha det bra, ha kul, spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.